Nu så Malina och Jeanette, nu ska ni få två mikrofoner här och så ska ni få ha ett spännande samtal. Både Jeanette och Malina har gjort en spännande resa in i kristen tro och vi ser fram emot att få lyssna på er.
Hej allesammans, hej familjen igen. Jag var här för några månader sedan när det var en sån välsignelse. Så nu är det så att min vackra syster Malina, det är hennes tur att grillas. Så jag har tagit Sams position och ska intervjua Malina och hennes resa till Kristus. Så vi kommer ju komma till det, hur det blev så. Så låt oss backtracka lite. Så för de som inte känner dig, vem är du? Var kommer du ifrån? Lite din bakgrund och familj och så.
Precis, lite innan Jesus kom in. Jag är född och till hälften uppvuxen i Berlin med tyska föräldrar. Och flyttade som barn till Broakulla. Så det var en ganska stor transition från Berlin till Broakulla. Liksom. Som inte blev speciellt bra, måste jag säga. Mina föräldrar är ateister / nyandliga. Så jag var inte uppvuxen i något kristet hem. Jag hade ingen koppling till någon kyrka eller kristna människor. Ja, så det är lite en liten backtrack av bara var jag kommer ifrån. Mm-hmm.
Så du växte upp som 6-åring, 7-åring då? Den mindre håla, mindre by. Okej. Okay. Så hur vi kom ju båda från nyandligheten, så berätta din resa in i det och vad var det som gjorde att du gav dig in på den resan?
Ja, precis. Det var ju en ganska naturlig del eftersom att det fanns hemma. Så det var alltså jag visste inte ens att det fanns någonting som typ hette nyandlighet. För det är liksom så normalt. Det var bara en del av livet med andlighet. Och jag kände inte heller till någon annan slags andlighet. Det var det som fanns. Och jag hade ju ett väldigt stort intresse för det. Jag drogs till andlighet och ville veta mer om det. Och började researcha och praktisera och så vidare liksom i tonåren.
Vad då research? Alltså du började gå på kurser eller började du läsa?
Jag började gå på olika kurser. Ja, och började dyka in i yogans värld när jag var 15 ungefär.
Vad mer? Yoga? Vad gjorde du mer?
Ja, det kom ju liksom lite i taget. Det var ju yogan först. Ska vi rada upp alltihop? Eller?
Är det någon som vill veta? Eller? Ja, de vill veta.
Ja, de vill veta. Ja, men jag sökte ju liksom i allt. Yoga, meditationer, olika slags coachings, olika dansmeditationer, olika dearmoreringspractices. Sen kom jag in i liksom hela tantravärlden och då var det liksom ett helt nytt hav som öppnade sig. Och så bara liksom jättemycket personlig utveckling och andlighet ihop blandat med både bra saker och mindre bra saker i en
härlig soppa.
Ja.
Ja. Ja. Och du reste också en del, vet jag.
Ja, precis. Jag gick ju liksom mycket kurser och reste till Bali, Indien, Thailand, Mexiko, typ alla Europas länder, Ibiza, you name it liksom. Jag fattar ju nu att jag sökte ju någonting som inte fanns på andra sidan jorden. Eller finns överallt. Men
för alla som inte har varit på Bali och Mexiko, hur var det hur var de där retreatsen och de här upplevelserna?
Det beror ju helt på, det är ett hav. Man kan ju göra så mycket olika saker. Men jag upplevde att det ofta ledde till att jag mådde lite bättre en liten stund. Ett litet tag. Men sen fick man ju liksom gå en ny kurs och gå på en ny retreat. Och man pratar mycket om skala löken liksom. Att man ska liksom i den här personliga utvecklingen ska fixa sig själv. Jag ska liksom hela tiden skala löken. Som inte tar slut. Det var bara skala på och skala på. Och jag var väldigt duktig på det. Jag, liksom, ja, men jag gick upp 5 på morgonen och gjorde min yoga. Och sen så skulle jag liksom äta rätt saker, dricka rätt saker, skriva mina manifestationer, dra mina tarotkort och så vidare. Det var lite som ett heltidsjobb. Ganska mycket som skulle göras för att jag skulle då må bra och skala den här löken.
Ja. Mm. Och jag har förstått att du är en rätt så driftig person. Så du gick ju och skapat företag på det här också.
Ja, precis.
När jag var, vad var det för företag?
När jag var 21 år gammal då startade jag Karma Store. Som en ny andlig butik. Som jag drog igång på olika ställen. Andliga centers, yogastudios i Stockholm och Malmö och Karlstad och sen online.
Vad sålde du där?
Vad sålde jag där? Ja, men olika, det kunde vara inredningsgrejer, yogakläder, kristaller, böcker. Ja.
Ett stort mecka av nyandliga prylar. Ja. Okej. Okej, så vi hoppar fram lite. Vi satt igår och försökte så här reka vad vi ska ta och inte ta. Det är så mycket vinst så vi behöver egentligen 2 timmar. Men vi behöver så här fast tracka lite,
ja,
för att
precis
hinna med.
Ni får komma med jättemycket frågor efteråt.
Ja, men vi tror att vi ska få med det viktigaste.
Ja.
Så, vi hoppar fram tills att du är 27.
Ja.
För då hände någonting.
Precis.
Då kraschade du. Kan du berätta, ja, vad var det som hände?
Jag fick en jättekrasch när jag var 27 år gammal. Vad hände då? Ja, men allting sattes på något sätt till sin spets. Saker funkade inte längre. Jag mådde fruktansvärt dåligt. Andligt, psykiskt. Och fick liksom en superkrasch. Och allt det här som jag sysslade med dittills hjälpte liksom inte. Jag hade liksom inget... Det fanns liksom inget golv. Det var som att mattan drogs under fötterna på mig och så fanns det liksom inget där under mattan. Det var liksom inget som, det var inget som höll på riktigt på djupet.
Men mådde du när du som mådde då, var det panikångest eller var det depression eller vad var det, en blandning? Vad hände liksom? Stannade du bara upp och bara, jag orkar inte en meter längre, jag gör ingenting. Jag
låg hemma typ. Typ allt det.
Ja. 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 Ja, men man kan ju få alla möjliga, det finns ju alla möjliga besvär liksom, men ja, okej. Okay. Så vad gjorde du då? Alltså, vart vände du dig?
Ja, men då var jag ju fortfarande i att jag ska göra. Så jag sa, nej men nu räcker det liksom, nu ska jag ta tag i det här på riktigt. Nu ska jag inte lulla runt längre utan nu ska jag ta mig själv i kragen liksom. Så jag började gå i 12-6-program. Och i terapi. Och då gick jag med 12-6-program, gick jag liksom lite mer allmänt. Det är ju, jag gick inte det här AA som kanske de flesta känner till. Utan det finns så här allmänna program för att man ska liksom, må bättre. Om man har haft trubbel i barndomen och så vidare. Och så vidare. Så jag gick i typ 5 olika såna här program. Jag blev superdedikerad. Under några år så går jag liksom på möten. Inte så här... en gång i veckan, utan 9 varje morgon så ringer jag in på telefonmötet. Jag blir så dedikerad till det här, för att jag har liksom inget annat att hålla i, känner jag. Jag bara, det här är liksom det där lilla snöret som kommer ner, så jag liksom griper tag i det helhjärtat. Och sen började jag gå till en psykoterapeut som var en superstjärna för mig.
Mm. Så då blev jag ändå så nyfiken. Du, alltså du var ju, du hade ett jättestort nätverk av nyandliga, det var coacher och det var terapeuter och det var mediums. Kände du inte att du kunde vända dig då till någon av dem när du mådde så där dåligt?
Ja, det var ju redan några år innan dess som jag faktiskt, jag var ju i den här världen så länge sedan, jag är liksom typ 8 år. Jag såg att många lärare som andra följde, som jag liksom fick se år efter år, att de hade ju inte det jag ville ha. Det fanns liksom ingen som jag ville följa. Och sen ibland hittade jag någon, så tänkte jag, ja, men den personen kanske. Så följde jag den ett tag och gick på kurser där, så bara, nej men alltså, han har ju en ny flickvän varje sommar. Känns ju inte helt hundra. Och så det blev bara mer och mer att det föll bort. Den sista kvinnan som jag liksom lyssnade på, hon som hade så mycket kloka tankar, supermycket kloka tankar, men så säger hon så här, för hon hade också bytt sin egna teaching väldigt mycket, så hon så här, nej men jag är säker på, väldigt insiktsfull om sig själv måste jag säga, jag är så säker på, sa hon, att det som jag lär ut nu, det kommer inte vara sant om 2 år. Jag stängde av ljudboken direkt. Jag bara, men jag vill ha sanningen. Jag kan inte lyssna på det här. Om hon själv till och med vet att det inte håller. Så nej, men det föll liksom bort. Det fanns inget. Det som jag kände där jag hittade något, det var ju i 12-6-programmen. Och hos den här psykoterapeuten som bara gick på... Hon tittade bara på mitt liv och vad jag gjorde. Och så sa hon, okej Malena, då kollar vi på resultatet av de här olika sakerna. Hur mår du när du gör det här? Hur är det på riktigt? Skit i alla andliga teachers eller vad du tror eller någonting. Bara gå och titta på konsekvenserna i ditt liv. Titta på vad det här gör på riktigt, på djupet liksom. Och det var ju ett och annat som trillade bort.
Mm. Wow, så då blev jag nyfiken. När började din resa till Gud? Alltså din resa till Gud, jag tror personligen att vi alla är på väg på en resa till Gud, fast vi kanske inte alltid är medvetna om det. Men när började du liksom se i backspegeln att ja, där började det bli tydligare att Gud är med här och opererar?
Ja, jag fick en gudsupplevelse när jag jobbade i 12-6-programmet. Det var ganska direkt när jag började. Jag var typ 27-28. Jag förstod inte det då. Men nu när jag har liksom fått smaka på hur heliga anden känns, då vet jag att amen, det var, han började liksom verkligen kliva in där. Och det var i steg 2, tror jag, i 12-6-programmet. Där man jobbar med att komma till en tro att det finns en higher power, som man kallar det i 12-6-världen. Jag ville absolut inte kalla det för Gud. Det kändes ju super weird. Så higher power gick jag liksom med på. Och då bad jag kanske min första bön. Och det var hemma i mitt sovrum, jag kommer ihåg det. Och så när jag ber den här bönen, så är det som att en stor guldfilt lägger sig omkring mig. Och jag bara börjar gråta direkt. Men sen har jag ingenting att hänga upp det här på. Det finns ingen som jag kan prata med som kan liksom guida mig i vad hände i den stunden och vad var det för något egentligen. Så det faller ju lite liksom. Men det hände i alla fall.
Det var det första. Och sen vad hände med nästa? Det var typ 2-3 saker som hände tydligt innan du sa ja till honom. Så berättar de andra.
Vilka var det då? Det är så mycket som har hänt.
Var ju, alltså, du hade ju inte varit i några kyrkor. Utan ja, plötsligt får du ingivelse att börja gå.
Ja, jag började gå i kyrkan då. Det är ju en ganska stor grej. Och det är efter att jag har varit i 12-6-programmet ett tag. Jag vet inte varför. Det är ingen som har sagt att jag ska gå till kyrkan. Men jag går till kyrkan i alla fall. Första gången. Och jag har ju varit så avskärmad från den kristna världen. Jag visste ju inte ens att det fanns några frikyrkor. Eller vad en frikyrka var för något. Ja, men jag tror att jag hade hört någon gång om att de var lite crazy. Men det var typ det. Så jag gick till en sån gammal vacker kyrka liksom. Första gången jag kom dit så är det stängt. Och sen andra gången jag kommer dit, då är det faktiskt öppet. Och när jag kliver innanför liksom kyrkväggarna, det här är ju en tid där jag verkligen inte mår bra. Jag graspar ju efter någonting. Jag behöver ju hjälp från någonting. När jag kliver innanför liksom kyrktröskeln, eller vad man ska kalla det, så är det som att kedjor bara släpper runt mig och jag får en sån frid. Och så sitter jag där då en timme. Det är hyfsat tråkigt. Men jag känner sån frid. Jag känner sån frid av att sitta där den där timmen. Jag fattar ingenting av vad de pratar om, och så sjunger man psalmer, så ska man liksom ställa sig upp och sätta sig upp i rätt stund så här. Jag är alltid en takt efter. Men jag känner frid. Jag känner sån frid den där timmen som jag sitter där, som jag tror att så många av er vet vad jag pratar om. Så jag fortsätter gå dit i ungefär 2 år. Några år så går jag dit. Och sen när jag flyttar till Karlstad, så tänker jag, när jag flyttar in till stan, så tänker jag, men jag kanske ska kyrkshoppa lite. Jag måste kolla, för att jag ser en skylt någonstans. Jag tror att det var Korskyrkan, om att det var en kyrka. Bara, det här ser inte ut som en kyrka, skumt liksom. Men jag tänkte, jag kan väl kyrkhoppa lite. Och så hade jag en kollega som sa att men de gör bra grejer i Pingstkyrkan. Så då klev jag in här för första gången och blev helt chockad över att det fanns en kyrka med människor i. Vad är det här? Jag trodde att jag var den enda tokiga 20-something som gick och satte sig i en kyrkbänk. Men de andra som var där i kyrkan, det var typ 3 andra äldre damer och herrar liksom. Så det var fantastiskt att komma in här och bara, finns människor och lovsång och ja, då öppnas ju en helt ny värld. Så jag fortsätter ju komma tillbaka.
Och vill du berätta då vad som hände när du fick förbön?
Ja, precis. Jag kan också berätta lite om Jesus.
Ja. Berätta om din relation till Jesus.
Ja. Men jag tyckte ju att så mycket var kanon med kyrkan. Men det var ju en grej som jag inte gillade, som störde mig så mycket. Jag tänkte så här, kan de bara ta bort det här? Då är ju det här the shit liksom. Och det var ju namnet Jesus. Jag var inget fan alltså. Jag blev liksom irriterad så fort det kom upp i lovsång, i predikan. Bara, kan de tjata om den här Jesus hela tiden? Jag sa inget, jag fattar ju att folk gillar Jesus här liksom, men ja, så kändes det då, så känns det inte nu kan jag säga.
Alltså, du hade ingen, du tyckte om allting med kyrkan, men med Jesus kan vi plocka bort liksom. Ja. Ja. Och sen så kom det i alla fall fram på förbön.
Ja, precis, jag fick förbön och jag såg för mitt inre hur någon slags mörk energi försvann ur min kropp under den här förbönen. Och det här, jag hamnade ju i chock efter det, skulle jag vilja säga. Jag var ju, eller chock och chock, jag mådde ju bra, mådde fantastiskt bra. Men jag fattade ju inte, vad var det här? Vad var det här? Och jag förstod att så här, okej, finns, och det var så på riktigt. Det var liksom inget tvivlan. Jag förstod så här, okej, det finns mörka energier i den här världen. Som egentligen inte borde vara så förvånande. Det räcker att slå på nyheterna så fattar man att det finns mörker. Men jag hade inte upplevt eller förstått det. Så när det skedde, då var jag verkligen så här, shit, okej, finns det här? Är det här på riktigt? Och det visste jag. Då var jag med på riktigt. Var jag med på riktigt, riktigt. Inte så här, jag sitter och sjunger och det känns lite härligt. Utan var jag liksom sanning. Att det finns vissa saker som är på riktigt.
Yes, och det var då du förstod att du sa någonting så här. Då fattade jag att Jesus är det största, det kraftfullaste namnet av alla. När vi börjar prata om Jesus, då blir andarna inte så glada.
Liksom. Ja, men jag förstod att det finns en andevärld. Och det finns någon slags, om man vill kalla det, naturlig ordning i andevärlden som är sann och som inte är upp till tolkning. Alltså i mitt tidigare liksom andliga liv, då var ju allting upp till tolkning. Att så här, det här känns bra för mig, det kan kännas bra för dig och så vidare. Men nu gjorde jag ju någon slags 180-flipp. Att så, här, det, så är det inte. Saker kan vara sanna och falska och det är ganska skitsamma vad jag tycker om det. Den här väggen är vit. Det spelar ingen roll om jag vill att den ska vara rosa. Den är vit liksom.
Wow. Ja. Så då börjar vi närma oss din frälsning.
Ja.
Ja, och det var alltså bara förra sommaren. Mm. Och så berätta, vad var det som hände? Vad var det final?
Ja, men jag hade ju då en öppning för att det finns saker i andevärlden som är sanna, som finns och som jag inte vet om än. Och jag förstod att namnet Jesus står över mörkret. Det var ju det som hade fått mörkret att fly. Och det är en ganska viktig insikt när man dyker ner i den här världen.
Så då började du titta på en
precis. Del. Jag började kolla på vittnesbörd. Fick tips av min mentor att kolla upp lite grejer. Så jag slängde mig på YouTube som man gör nu för tiden. Och det tog typ ett vittnesbörd. Och så stod Gud i vardagsrummet och poletten bara trillade ner.
Vadå Gud stod i vardagsrummet? Alltså, jag tror inte alla bara så här, dadam, här stod Gud i vardagsrummet. Kan du få lite mer detaljerat, vad ja, betyder att Gud stod för dig? Alltså?
Ska försöka, det är svårt att sätta ord på övernaturligen. Jag kände Guds närvaro så otroligt starkt. Det är liksom det starkaste jag någonsin känt. Att hans kärlek var liksom i mitt rum där jag satt. Att luften var bara helt tjock av hans kärlek. Och han visade mig att hur mycket han älskar mig. Hur mycket han älskar alla människor. Enda sättet att beskriva det är kanske så här, 1000 gånger så starkt som man älskar sitt egna barn. Det är så här enorm kärlek som är helt... ja, men det går inte att hitta på. Det går inte att hitta på. Och jag visste ju att det här är inte någon liksom annan slags higher power. Det här är Gud och Jesus. Och att det var på riktigt. Och jag, alltså jag bara jag började gråta såklart. Och liksom föll ner i någon slags vördnad. Och jag bara, det var som att i en millisekund så bara sköljdes jag.
Av hans nåd.
Av hans nåd, ja. Yeah.
Ja. Och, sen då gick du till Karlstad Pings och berättade så här, hej, jag har träffat Gud och jag vill bli frälst eller döpt, eller vad gjorde du? Vad hände?
Ja, men sen blev det lite krig hemma hos mig.
Vadå krig?
Jag fick lite motstånd i andevärlden. De gillar inte när man får träffa den här kärleken. Men det hade jag ju så dålig koll på. Jag visste inte om, vi pratade inte så mycket om sånt. Så jag hade ingen koll. Jag bara... mådde ganska dåligt. Först mådde jag fantastiskt. Alltså, eller jag mådde fantastiskt hela tiden också. För jag var i den här bubblan av den liksom starkaste nyförälskelsen ever. Och att det var... Ja, men jag hade kommit hem liksom. Det var som att den här löken som jag har pratat om förut, som att så här skala löken, var som att Gud bara kom och bara, jag tar den nu. Du behöver inte hålla på längre. Jag tar löken. Så jag var ju bara hemma och ja, klart.
Ja, det var klart, det var allt för oss. Ja, det var klart, men du upplevde bara att du har kommit hem. Så ja. Sen började du typ höra av lite till mig för det blev lite attacker och vi bad lite ihop bland annat och så.
Ja.
Men ditt dop var bara några, hur lång tid?
Två veckor efter. Ja, precis. Mm. Vi firade nattvard i mitt hem och då försvann det här som hade gjort motstånd ur mitt hem. Jag fattar ju ingenting, alltså hjärna och själ och hjärta är ju inte alltid på samma, hänger inte med i samma takt alltid. Men jag fattade ju att okej, det här på nattvard, men nattvard är ju på riktigt. Så jag tänkte så här, ah, gulligt att man firar nattvard i kyrkan liksom. Men nu fattar jag att det har en faktiskt andlig betydelse. Och då förstod jag att det här med dopet, det kanske inte heller bara en liten gullig grej, utan att det faktiskt betyder jättemycket i andevärlden. Och jag förstod att jag behöver bara kliva över på den sidan. Så att de, ja, de fattar var jag står. Så jag döpte mig några veckor efteråt.
I juli förra året.
Alltså. Juli förra året i vår fina Molkomsjö.
Ja, så då blev ju du en på nytt född varelse, säger man ju. När vi tar emot Jesus så får vi heliga anden som flyttar in i oss. Och då blir man ju nyfiken eftersom att det var så mycket som förvandlades i mitt liv. Vad, om du ska ge ett konkret exempel, vad är det som har skiftat för dig sen du blev döpt, sen du blev på nytt född?
Ja, det är ju så mycket.
Det är mycket, men du kan ta några. Vi har skrivit upp några saker.
Ja, precis. Har vi skrivit?
Ja, men det var ju med prestige.
Ja, precis. Prestige och grejer. Ja,
han tog det. Ett företag, vad hände med det?
Ja, företag la ju faktiskt redan ner ett halvår innan jag blev frälst. Då hade jag ju börjat snacka med Gud. Jag hade ju börjat bli med bön. Inte med Jesus, liksom. Jag fattar inte det. Men jag hade ju börjat snacka med Gud. Och jag kände att alltså, han är inte mitt företag. Han är inte det. Så jag bad en bön, vad blir det nu, ett och ett halvt år sedan. Så ett år sedan innan jag blev frälst. Så här, oh, men Gud, jag tror inte att du är i det här. Men om du är det, då får du visa mig det på något sätt. Jag ger dig ett halvår till årsskiftet. Och det hände ingenting. Jag kände att Gud är fortfarande inte i det. Så 1 januari la jag ner. Och det var en sån befrielse. Och så mycket prestige bara drog med det. Jag var den liksom driftiga entreprenören. Liksom. Folk runt mig blev chockade. Så här, va? Ska du inte driva företag? Du som är så lalala. Jag bara, nej. De bara, vad ska du göra nu? Jag bara, jag ska nog inte göra någonting. kanske sitta hemma och käka popcorn och kolla lite på Netflix. Vem vet? Så det har bara, prestige har bara varit så ointressant. Det är inte det som avgör vem jag är. Så det är så mycket saker som har hänt. Men alltså framförallt så har jag ju, den här friden har ju hållit i sig. Sen har inte, varje dag har ju inte varit kanon. Men typ nästan alltså. ja.
Kärleken, du pratade lite om datingappar som försvann och
ja, ja, det är mycket sådana detaljer som Gud bara plockar bort, som är så här, nej men det står inget om det i Bibeln och det är ingen som pratar om det, men det är bara så här, Gud pekar så här, ja men det här är inte för dig, det är bara så här, du ska inte liksom kanske bara inte just nu, bara men du kan lägga ner det här. Jag börjar bli väldigt sugen på att läsa Bibeln plötsligt. Ja, och så bara olika sociala sammanhang. Vissa blev mer intressanta, andra bara, nej men det här är bara inte för dig.
Ja, det är så konstigt. Han liksom förvandlar en inifrån. Det är ingen som säger åt den, så här ska du göra, så här ska du inte göra, det där måste du sluta med. Då hade jag ju aldrig personligen gått och valt Jesus som någon hade sagt åt mig. Men när man sitter hemma, som du säger, om man bara får en förvandling av anden som börjar liksom plocka bort saker, då fattar man att det här är på riktigt. Det är ju så häftigt.
Och plocka in saker.
Och plocka in saker. Plocka in människor. Vi fick ett tunnelseende för Jesus. Liksom. Det var Bibeln och det var lovsång. Jag bara står så här och sjunger lovsång hela dagarna. Jag tänker, mina grannar kommer ju tycka att jag är ett koko. Jag bara, jag skiter i det. Det är sak samma. Jesus allt.
Yep. Ja, jag har varnat mina grannar också. Om det blir för mycket musik, då är det bara att knacka på. Ja. Nej men det är en sån frid och sån kärlek. Och så känns så viktigt att nämna att det är ju, jag kanske trodde förut att jag mådde ganska bra, men det gjorde jag ju inte. Och men det kunde jag ju inte veta, för att jag hade ju inte den friden och kärleken att jämföra med som jag har nu. Ja, och det känns som en så viktig uppenbarelse på något sätt. Att så här, nej men shit, jag mådde verkligen inte bra. Men jag hur hade jag kunnat veta det om man inte kan jämföra med något? Och jag hade mycket vänner som mådde likadant runt mig. Om det hände hemska saker i mitt liv, då sa de så här, ja men så är det i livet, Malena.
Ja.
För att alla sitter i samma skit.
Ja. Och då alltså det som jag har lärt känna dig under det här året, så är det så tydligt att du är så ledd av anden. Du har ju sagt det, vi pratar, vissa tycker om att läsa Bibeln och andra så sjunger lovsång hela dagarna och någon sitter och bara bingar predikningar och sådär. Och Malina bara, anden, 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 anden. Och det är så fantastiskt de vittnesbörden som du delar för att du blir ledd av anden. För vi båda känner ju så starkt att vi är inte intresserade av religion. Vi är intresserade av relation, vilket man också pratar om väldigt tydligt om i den här kyrkan. Att det är inte så här, så här ska alla göra, så här ska vi följa och det här måste vi. Och det har alltid varit så här i 400 år och då gör vi det. Utan anden, när vi lever i det nya förbundet så är det anden som leder oss och han leder oss individuellt. Så det är så spännande att höra. Så kan inte du bara dela det där du, om du vill, det där med ätstörning?
Ja, det kan jag göra.
Jag ska bara kolla, har vi 5 minuter kvar eller hur långt? 5 minuter?
Okay. Ja. Oj, oj, jag pratar jättefort. Ja, men ja, det är precis som du säger. Jag känner ju att alltså, anden är den som... Vi har nog olika relationer. Vissa känner att Jesus är supernär. Jag har verkligen känt att, så här, ja, men, att anden är i mig och att den får tala till mig. Och att det är det absolut viktigaste. Att jag bara sitter och läser, sitter och ber, sitter i mitt bönerum och bara umgås med anden. Det är ja, o för mig. Det är det viktigaste. Att han får vara med och guida mig, lär mig. Visa mig, det är jättemycket gamla saker som har kommit upp sakta men säkert sen jag har blivit frälst, saker som har hänt tidigare som har varit väldigt obra som jag typ har glömt. Han har visat mig liksom sakta men säkert har han visat mig, som han vet vad vi kan hantera och vad han kan läka, så han har bara liksom portionerat ut det så himla snällt, som att han är, ja men han läker och visar mig, och han har också visat mig hur jag ska läka, för han visar mig massa saker som jag säger, nej men alltså gud, hur ska jag läka från det här, hur ska jag hantera det här och tro fortfarande att jag ska göra någonting liksom. Och jag får ju ofta till mig bilder, och då får jag till mig en bild så här, nej men du ska lägga dig i ditt bönerum med en kudde och en filt, visa precis vilken kudde och vilken filt det var, och ska du bara ligga där i min famn och så ska du få gråta och jag ska läka dig. Att han tar hand om oss. Det är inte jag som behöver fixa mig. Han tar hand om oss. Om vi bara vänder oss till honom så är han där med allt vi behöver. Och sen, jag hade ätstörningar för många år sedan som jag har varit frisk ifrån länge. Men av den anledningen så tänkte jag att det här med fasta, det är någonting jag aldrig kommer kunna hålla på med. Det är helt uteslutet för mig. För jag tänker att det kan ju trigga igång saker. Sen så fick jag en bok av en vän som handlar om fasta. Och jag började läsa den här boken. Och redan sida 2 så är det något som bara suger tag i mig. Som bara, det här är för mig. Jag ska fasta. Och jag börjar typ direkt. Jag bara, okej, men jag kör en dag. Så får vi se. Jag kör en dag. Och under den dagen var det så mycket som hände. Men det stora som hände, det var ju att alltså jag hade varit frisk från min ätstörning, men jag hade inte varit fri. Och den dagen blev jag satt fri.
Hur kände du att du blev fri?
Ja, men för att jag tänker att vi kan göra oss friska från olika beroende genom att inte leva ut dem till exempel. Så för mig har det ju varit så här, ja, men jag behöver äta. Jag behöver äta 3 gånger om dagen och det är ingen jidder med det. Så här, är du inte hungrig, skit i det. Du behöver äta 3 gånger om dagen och så är allt bra. Så lite liksom bli frisk på vita knogar brukar man säga.
Du har liksom en viss kontroll över
ditt... Ja, men precis. Precis. Mm. Men då var det så här, nej men jag är liksom befriad från den här ätstörningen även när jag inte äter. Det är helt fine. Det är ingenting som triggas igång. Jag är fri oavsett. Och jag tror att vi kan gå och vara friska väldigt, väldigt länge, väldigt, väldigt många år, men inte vara helt fria.
Så man kan hålla det liksom i schack, ja. Om man bara skärper till sig lite.
Ja, precis.
Men när vi tar emot Jesus och låter anden leda och han går in och läker oss, då blir vi fria från det andliga också som har suttit i.
Ja.
Wow, tack Jesus. Alltså. Så nu känner du dig lugn. Du är inte nojig överhuvudtaget med maten? Utan
absolut
nu...
inte. Jag har gjort 2 längre fastor efter det. Och det är bara...
Halleluja.
Jag känner ju tvärtom. Jag är ju liksom fri från det. Jag tänker ju mindre på det här med mat nu. Ja. Än vad jag till och med gjorde när jag var frisk.
Tack Jesus.
Mm. Han tar den här läken. Du vet.
Ja. Precis, att det är han som helar oss. Det är han som är så gentleman. Det har jag också upplevt. Han är så gentleman så han liksom... Han vet att okej, nu är det dags att titta på det där såret. Ja. Nu är det dags att ta upp det där. Och då är han. Så att vi behöver inte, vi är ju så vana vid att så här, nu ska jag gå in och titta i mitt förflutna, nu ska jag kolla på min relation med min pappa och min mamma, så ska jag läka allting från rötterna så att jag blir helt fri. Och vi går i egen kraft i nyandligheten och ut i världen. Men med Jesus, då kan vi vila i hans kärlek. Ju mer vi ställer oss åt sidan och tar emot av hans kärlek, desto mer kan anden börja säga, nu är det dags att ta det här. Vill du att vi ska ta det, frågan? Mm. Och vi kan ju också säga, nej, det där är för jobbigt, det är för mycket ångest. Det där håller jag kvar vid. Och du säger, okej, då kommer jag tillbaka om en månad. Mm. Så att han vill ha ett samarbete med oss. Så han frågar det här, men han gör det i sin timing. Så därför finns det inte så här, nu ska hela församlingen helgas. Nu ska vi alla gå in och så ska vi alla be och vi ska alla fasta för att nu ska allt åka ut. Det kan man nog göra. Men vår upplevelse är, när du lever nära anden så kommer han börja tala till dig vad du behöver. När ska du be? Hur ska du be? När ska du fasta? Hur ska du fasta?
Ja.
Och det är det tror jag många är rädda för att då plötsligt, vänta nu, ska jag inte lyssna på en pastor som säger vad som är rätt och fel? Eller vad vi ska göra och inte göra? Nej. Han har gett dig friheten till att börja ha en egen relation med Gud. Inte fel att lyssna på andra syskon och så, ta mig rätt. Men vi upplever verkligen så starkt att friheten kommer av relationen. Och det är därifrån som du får också liv. Det är därför jag tror att vi är rätt frimodiga. För vi känner oss inte bundna av religion. Mm. Utan vi är fria i anden. Så anden leder, prata med mannen där borta. Sätt dig där borta. Lägg handen där. Mm. Och det blir mirakel varje dag på ett eller annat sätt. Och det är inte att vi är duktiga, det är för Nej. Att vi har så att led oss.
Ja.
Så det är väl det och som jag tycker du gör så fint.
Man kan släppa planen också. Jag blir ofta ledd av anden att gå till någon plats, prata med någon. Men jag får ju bara ett steg i taget och då får jag gå i tron. Att säga, okej, men jag kan gå det här steget. Sen jag behöver inte veta vad jag ska säga eller göra. Jag tar ett steg och så kommer han visa.
Så det är väldigt spännande att gå med Gud alltså.
Väldigt spännande.
Det är ingen som vet, vad ska jag göra med ett år? Jag vet inte vad som händer nästa vecka. Det är anden som leder. Så det blir så spännande. Vi upplever det verkligen. Kristna livet är ju amazing.
Det är så
alltså,
spännande.
Om du som kristen inte upplever att det är ett äventyr, då är det kanske dags att börja gå till Gud. Se till Gud att det blir ett mer äventyr. Hjälp mig att se vad det är jag fortfarande håller kvar vid i egen kraft eller duktighet eller prestige eller att du vet, fasader, vad det än är. Så att det blir mer levande vatten. Mm. Så det blir mer liv, för det behöver vi alla församlingar. När folk ska komma in, då ska de känna, wow, det här församlingen är on fire. Liksom när ni är frimodiga. Och, jag tänker ja, och alla kommer inte ut och evangelisera. Utan han leder ju vad du ska göra.
Ja.
Men om vi inte känner det, att det brinner i hjärtat, då är det dags att ta ett snack med Gud. Alltså. Tror jag. För jag tror att Gud vill att du ska vara on fire. På ditt sätt.
Verkligen.
Så, ja, vi kan ju babbla på hur mycket som helst.
Ja, precis. Det kan jag.
Har vi några frågor eller någonting? Jag vet inte om vi kan ta det nu. Vi kanske får ta det sen.
Vi kan ta det på fika
vi tar det sen. Ja. Tack Malina och all välsignelse till dig, syster.
Tack.